frågan då.
Och så stelbent var Sveriges Radio på den tiden.
Ja, just det. Jo, det var de faktiskt. Ja. Hur är det nu då? Den här utrustningen. Tog den sikte på vilket sorts krig, så att säga?
Ja, ganska snart fann man ju i frivilligrörelsens ledning att det naturliga var att sikta på en svensk insats, som du antydde för en stund sedan, uppe i Nordfinland, i det finska Lappland. Det var alltså det område som låg närmast den svenska gränsen och gjorde det också politiskt naturligt.
Men var inte ändå de i ledningen som ville att truppen skulle direkt sättas in i Karelen, i det karelska näset?
Ja, inte direkt, men mot slutet av kriget, när ett sammanbrott för de finländska försvarskrafterna började hägra som en otäck möjlighet, då tyckte just Carl August Ehrensvärd, som var frivilligkårens verkliga ledare under den gamle generalen Linder, han tyckte det vore angeläget att den svenska insatsen kunde stödja Finland på dess mest utsatta punkt, eller front nere i söder.
Men det fick han inget gehör för.
Lyckligtvis hade Mannerheim en annan uppfattning. Det hade inte varit realistiskt att skicka denna ännu inte färdigorganiserade och färdigutrustade kår den långa vägen ner till fronten i södra Finland. Istället fick då svenskarna överta frontansvaret för praktiskt taget halva gränsen uppe i norr. Låt vara att det var ju mycket glest där och den ryska insatsen var mycket mer begränsad än nere i söder.
Jo, men när de gjorde det så var ju kriget nästan slut.
Ja. Svenska frivilligkåren kom fram först i slutskedet och bara med en av sina tre stridsgrupper.
Ja, då får man alltså försöka värdera insatsen här då. Betyder det här någonting?
Ja.
Någon har sagt att det var en symbolisk betydelse.
Symboliken var påtaglig. Det var en solidaritetshandling som bevisligen betydde mycket i Finlands medvetande. Det hade också den praktiska betydelsen att det möjliggjorde för Mannerheim att dra tillbaka sina egna stridskrafter från hela norra Finland, åtskilliga bataljoner som kunde sättas in i söder. Och sen ur svensk synpunkt får man ju säga att det gav en krigserfarenhet som inte var så alldeles obetydlig. Man fick möjlighet att pröva svensk materiel, svensk utrustning, svensk organisation. Och en begränsad del av frivilligkåren som sattes in i striderna framme vid fronten fick ju också ge ett prov på hur svenskar kan stå ut med något så ohyggligt som ett modernt krig.
Kunde de det då?
Ja, jag tycker att Göran Andolf, den här unge historikern som har skrivit avsnittet om vinterkriget i frivilligboken här, får fram det mycket bra. Det är rätt märkvärdigt där. Egentligen så var det en krigsdeltagare, en general, som skulle ha skrivit det, men på grund av hans sjukdom så fick Andolf rycka in en ung man som, så vitt jag förstår, inte ens var född för den där tiden. Men han har med det, dels ett lite distanserade perspektiv som faller så naturligt från honom, tycker jag, givit en alldeles utmärkt fin analytisk skildring av den svenska insatsen där. Jag tänker framförallt på två patrullföretag som svenskarna hann utföra innan kriget tog slut, den så kallade Gravströmska raiden, som med ett helt jägarkompani gick långt bakom de ryska linjerna, och sedan när de efter avslutat uppdrag drog sig tillbaka medförde några ryska fångar som de såg sig föranlåtna att likvidera för att själva kunna komma hem helskinnade. Och så en mindre patrullhistoria, den järvanska patrullen, som slutade med en tragedi. En av dem blev dödligt sårad. En annan medlem av patrullen, en officer, gav honom ett nådaskott och sköt sen sig själv i förtvivlan och desperation. Ja, det är krig det där. Det är som finnarna säger, så tar hon Julma, krig det är nog grymt det. Och det var vi inte så vana vid att uppleva.
Nej, ja, boken är ju ganska fri från såna här översvallande lovord och beundran för kriget och insatserna där, tycker jag.
Ja, den har en distans till sitt ämne utan att för den skulle sakna medkänsla, verkligen inte.
Men när nu man hade det karelska näset, så, och så bytte man då, så att säga. Finnarna som var här uppe vid Sallafronten, de for dit, och svenskarna gick fram för att ställa sig här och skydda fronten. Men var det några farliga anfall som kom under den tiden ifrån rysk sida? Var de utrustade så de kunde klara det här vinterkriget?
Ja, när de väl var framme vid fronten och etablerade där, så invecklades de i delvis ganska hårda strider, och nog får man alldeles klart intrycket att de höll måttet. Men det var förberedelseperioden, uppmarschperioden, som var så svår, med folk som endast i mycket begränsad utsträckning var ordentligt utbildad. Överstlöjtnant Dürsen, chefen för den första stridsgruppen som stupade som första svensk när han var framme på en rekognosering där, han talar här om hur av 400 man var 150 direkt oanvändbara. Det var för mycket kraft, för många sjuka, för många gamla, skriver han i sin dagbok. För det var ju entusiasmen och viljan att göra något som hade drivit fram de här unga eller medelåldersmännen. Inte så att de hade alltid ens en dags militärutbildning, och då var det inte så lätt att göra ett stridsdugligt förband av dem.
Jag tror att de som var med där speglade hela skalan ifrån asocialitet till idealitet.
Ja, det är omvittnat. Det är klart det var ett mycket starkt inslag av välutbildat folk, men det var inte den stora massan av dem.
Det är intressant att höra också som ett historiskt tal, det tal som fältmarskalken Mannerheim höll när han tackade för hjälpen.
God dag, svenska kamrater. Frivilliga, vi leder, vilka över land och hav bilat till vår hjälp, lämnande hem och fosterland, redo att offra ert liv här på den finska drivan, vill jag i arméns och mitt eget namn uttala mitt varma tack. Edra stolta hjärtan har gjort eder till våra vapenbröder i striden mot Östens härar.
Och därmed tackar alltså då fältmarskalken svenskarna för insatserna här. Men det blev ju krig igen.
Ja, man kan på sitt sätt säga att kriget tog inte slut i och med Moskvafreden, genom att Finland hela tiden kände sig utsatt av det ryska hotet, som då förstärktes månad för månad.
Ja, det var inte bara det att det var ett hot, utan man la sig i Finlands inre angelägenheter, som ju var oerhört irriterande. Och därför var det inte så konstigt att man sen kom att ställa upp på Tysklands sida.
När då den storpolitiska konstellationen hade blivit en helt annan genom 9 april, striderna på kontinenten, Frankrikes fall och Tysklands storhet.
Ja, och då blev det alltså en ny frivillig insamling här. Eller inte frivillig insamling, men en frivillig rekrytering.
Ja, men med helt andra förtecken, just på grund av den storpolitiska förändringen. ett Finland på Tysklands sida var ju inte lika entusiasmerande som det ensamma Finland 1939.
Nej, men det gällde ju främst, så jag förstår då, att få till stånd en bataljon som ställde upp vid Hangö för att så att säga, ja, antingen kasta ut Sovjet från Hangö eller hindra Sovjet från att invadera.
Ja, precis. Från början så fanns det på svenskt håll en tanke att sätta in inte bara en bataljon utan två och göra det i striderna på östfront. Men återigen så var det Mannerheim som med sin sedvanliga klokhet fann att det vore naturligare för svenskarna att kämpa vid Hangö, som var den plats som låg närmast Sverige.
Ja, hur gick det då?
Jo, vi fick ut de ryssarna därifrån mot slutet av året.
Ja, men lämnade de inte basen själva frivilligt?
Ja, under trycket av finländska stridskrafter som gjorde att ryssarna hade egentligen inte någon funktion där längre när de var så inringade och utsatta för ett mycket hårt militärt tryck. Mm.
Men det fanns ju också på annat håll som svenskar fanns, också på Karelska näset.
Ja, när striderna vid Hangö var slut i och med att Finland hade återtagit det så kallade arrendeområdet, då var det fortfarande ett litet antal svenskar som ville göra en insats för Finland. Det blev inte mer än ett kompani som fortsatte att kämpa på den östkarelska fronten vid Sirfloden. Det kom nya rekryter dit fortlöpande och de var invecklade i mycket blodiga strider under det ställningskrig som fortgick där då från början av 1942 och fram till slutet av kriget 1944. Och det kompaniet sattes då i slutstriderna in på Karelska näset under de ytterligt blodiga strider som utkämpades där under juni och juli och augusti 1944.
Var det ett helsvenskt kompani?
Det var ett helsvenskt kompani, fastän på grund av sina förluster var det de sista stridsdagen reducerat till 36 man. De hade lidit 72% förluster under de där sista veckorna.
För Vetandets värld svarade Torsten Byggdal och T.G. Wickbom.
Absolut, och det har ju knappt studerats överhuvudtaget. Utan arkeologerna har ju främst gått på skriftliga uppgifter från 1500-talet när de första spanjorerna kom till Anderna och mötte då Inkariket. De har ju bland annat skrivit om byggnader.
Men det regnar och blåser också och spår försvinner.
Ja, trä multnar och så vidare, ja. Det är sant. Men stenen finns ju kvar, och när det gäller just inkarkitektur så är det ju, det typiska är ju just stenbyggnader. De finns ju.
Vad är det som gör att det är så typiskt för Peru eller för Inkas, det sätt att bygga?
Ja, till exempel att de valde sten för viktiga byggnader. Det är inte så konstigt, för att jorden, den försvinner ju lättare, och om man bygger i jord så består det inte så väl. Och bygga trä, det skulle man knappt göra, för att det finns inte så mycket träd i bergen. Det finns knappt några. Mm. Så det var ganska naturligt att bygga sten. Och sen så valde man väl att för viktiga byggnader göra särskilt fina stenbyggnader. Och det är ju heller inte så konstigt i sig, utan det som är märkvärdigt är ju mer att de lade ner som möda på vissa aspekter av byggnaderna. Det gäller till exempel inte i rummens utformning. Det var mycket enkla, ofta rektangulära enrumsbyggnader. Ofta utan fönster, en dörringång och så vidare. Det var inte särskilt märkvärdigt. Oftast envåningshus. typen var alltså väldigt enkel, men själva tekniken, stenbyggnadstekniken, var ju väldigt avancerad.
På vilket sätt då?
Att de formade varje stenblock på ett sådant sätt att varje stenblock passade exakt in i samtliga kringliggande stenblock. Och det kunde även i speciellt fina byggnader kunde det också innebära att en sten som du ser på utsidan av ett hus, den går rätt igenom byggnaden och finns på innerväggen också. Det är alltså samma stenblock. Och detta stenblock då ska passa in med sten som ligger ovanpå, under och vid sidorna om. Och de kan ändå få en exakt passform.
Menar du att de letade efter den exakta sten som skulle passa ihop med resten av stenarna? Som
ja, det berodde lite grann på vilket material de använde. För att sten är ju inte bara sten. Det finns ju olika sorters sten. Och den beter sig på olika sätt. Har du en vulkanisk sten som andesit och du slår den till exempel, så delar den sig på ett visst speciellt sätt. Men har du granit så delar inte den sig på samma sätt. Och det gjorde också det att de blandade inte gärna då olika bergarter i samma byggnad, utan de valde att nu ska vi ha den här stenen till den här byggnaden. Och då arbetar de med den på det sätt som var mest lämpat. Och det beror också på hur stenen kommer fram i berget till exempel. En del kommer gärna i stora block eller går att göra till stora block. Medan andra då blir egentligen bara små stenblock av. Och det är också så att man kan se olika typer av byggnader om de använder sig av stora eller små block. Jag tror att de hade ett särskilt förhållningssätt till naturen, till det som fanns i naturen och bland annat då till klippor och berg och därmed också sten. Det var någonting de tyckte om. Det hade en särskild betydelse för dem.
Forskar i Peru. Är det svårt detta? Du säger att det finns bara skrifter från 1500-talet. Men finns inte någon tradition? Går det inte att prata med folk som så att säga berättar från generation till generation? Har du gått den vägen?
Ja, det mesta är ju helt borta. De har själva inget intresse av att gå till ruinerna och titta eller har inte särskilda historier om dem, eller de känner ingen anknytning till dem, utan det är någonting som turisterna kommer att titta på. De själva gör inte det. Det är det normala alltså.
Varför är det så? Egyptierna till exempel är väldigt stolta över sina byggnader.
Ja, jag antar att det beror på kanske det som själva byggnaderna uppfördes under en väldigt kort tid. Och de alltså aldrig hann att bli så förankrade som de kunde ha blivit om det hade fått fortsätta det här byggandet under längre tider. Så att det kom inte in i folkmedvetandet så starkt att det har levt kvar som en tradition. Och sen har du också då en helt främmande kultur som kommer och bräcker deras kultur. Och det får förödande effekter, helt klart.
Vad är det förklaringen att de plötsligt eller i en viss moment började de att bygga när de inte hade gjort det förut?
Ja, det påstås ju att det var just en inka härskare som heter Pachacutic som var den första som egentligen organiserade riket och sen började expandera, bygga ut det. Att det var han som började med de här byggnaderna och att han skulle ha varit vid Titicacasjön och sett lämningarna från Tiwanaku-kulturen och blivit imponerad av de stenbyggnader som alltså fortfarande finns kvar där då som ruiner. Och att han då bestämde att så skulle han ha sin stad, Cusco, att det var så det började. Och att han då skulle ha tagit folk ifrån Titicacasjöområdet till hjälp som stenhuggare. Om detta är sant vet vi inte då.
Har du några metoder för att jobba med precision? För att, hur kan du säga att det här muren är 200 år gammal eller 13 år gammal eller 2000 år gammal? Hur?
När det gäller dateringsfrågan så har jag bland annat tagit prov från undersidan block som ligger längs sin transportrutt som alltså inte har kommit fram till bygget än. Och genom att då ta prov precis på undersidan blocket, kanske bara en centimeter tjockt skikt då, och skrapa ut det och leta fram organiska rester i det här materialet, så kan man lämna in det till laboratorium, och där har jag alltså fått datering på den vägen. En annan metod just för stenbyggnad, det är ju något som man faktiskt använder sig av på Påskön för en sån här fint byggd mur, att det i vissa klimat under vissa förhållanden växer lavar på sten, som vi har mycket här i Sverige, och en del av de här lavarna växer väldigt långsamt och överlever under väldigt långa perioder, tider. Det kan vara flera hundra år, men det kan alltså vara betydligt längre än så. Och genom att mäta lavarnas tillväxthastighet och mäta hur mycket de har växt från en tid till en annan, så kan man alltså beräkna hur långt det har gått sedan laven började växa på stenen. Och på det sättet kan man alltså datera en färdig stenmur. Det har man alltså använt sig av på Påskön. Där man med hjälp av gamla fotografier kan mäta av en viss lav. Och så tar man ett nytt foto i samma skala. Och så mäter man skillnaden i lavstorlek. Och då har man ju åren när fotorna är tagna. Och så kan man jämföra då och se hur mycket laven har växt. Och sen är det bara till att räkna bakåt i tiden då.
Till vissa teorier och spekulationer som finns runt omkring detta. Har de fått hjälp från rymden eller från speciella varelser för att bygga detta? Eller har de gjort det själva?
Ja, de har helt klart gjort det själva.
Helt klart, säger
ja,
du. Alltså, du är helt övertygad om detta.
Ja.
Varför säger du det? Som är så bestämt.
Ja, dels tycker jag att man gör det för lätt för sig om man säger att det var några andra som kom och gjorde det, att människorna inte kan göra det själva. För då behöver man ju heller inte söka efter förklaringar hur det gick till. Men är man intresserad av människan så får man ju försöka söka efter de spår som kan finnas. Och det finns ju faktiskt verktyg kvar ifrån arbetet. Det är ju rent mänskliga redskap. Du kan ju se spår i stenen, hur de har slagit på den. Du kan se slagmärkena, precis så som människor slår. Du kan ju till och med räkna ut hur långa folk var. Eller hur korta.
Hur långa var de?
Ja.
De var korta, så.
Ja. Jag kan jämföra med mig själv då, som är 1,58 ungefär. Och jag kan ju se att de inte var längre än vad jag var. Snarare kortare. Och det kan jag se när de har arbetat med stora block. Uppe i stenbrottet och block som inte är färdiga, så kan man se att de har jobbat upp till en viss nivå till exempel, så, och med hammarstenar, och så högt går det att bulta och stå upprätt, men du kan inte göra det högre upp för att förlora kraften genom att du får så konstig vinkel på armen och på handrörelsen, så du förlorar kraften, och då jobbar du inte där uppe, utan du står där nere och jobbar upp till en viss lämplig nivå, och det kan du alltså se på stenblocken.
De har inga byggställningar då?
Nej, man kan hitta i vissa fall låga murar till hjälp för att nå upp då. Eller för att klättra upp på blocken. Och det kunde alltså också stora block som fick alltså klättra upp för att komma upp på dem. Och sen kunde de krypa omkring där på knä och bulta då. Och det, du kan alltså se spåren.
Vi fortsätter med mistycken här.
Jaha.
Samma sätt att bygga hittas i Påskön ute i Stilla havet.
Ja.
Det var inkarna som nådde dit, eller var det Påskönborna som åkte till Peru, eller hur var det?
Ja, det verkar ju som invånarna på Påskön inte i första hand har varit människor från Anderna, men det verkar som, det finns tecken på att det kan finnas inslag av människor just ifrån Anderna. När det gäller murteknik så finns det väl säkert någon mur som är väldigt, väldigt lik de som finns uppe i Anderna. Om det räcker som en slags bevis, det vet jag inte. Det finns keramik och sådana fynd som tyder på att det kan finnas anknytning till Anderna. Om man utgår ifrån att folk verkligen reste den vägen så finns det ju strömmar och vindar som hjälper människorna då att komma över haven.
Har du planer på att resa till Påskön och titta närmare på detta?
Det är så dyrt om någon betalar flygbiljetten. Ja, det finns ju gamla legender om en slags gudom som var som en människa. Som var landets människornas läromästare i Anderna. Och särskilt i Peru. Och enligt myten så bodde han ju egentligen under vattnet i Titicacasjön. Men en dag så steg han upp. Och gick i land så att säga. Och sen vandrade han upp över landet. Från Titicacasjön över hela Peru ända upp till Ecuador. Och under vägen då så undervisade han människorna i olika saker. Och när han kom upp till Ecuador så gick han ut över havet. Och det skulle vara orsaken till att han heter just Wiracocha. Som kan vara beteckningen för havsskum.
Mm-hmm.
Det vita på havsvågorna. Han sägs ha varit blek, ljus i hyn och haft skägg. Och det kan ju hända då att de har sett människor någon gång, ströindivider som har kommit långt bort ifrån, som har sett ut på det här viset. Och att man då har tänkt att det måste vara några särskilda, speciella människor, det kan inte vara vanligt folk. Och då kanske man har bestämt sig för att den här Wiracocha, han var ju heller inte en vanlig människa, så han måste nog också ha sett sådär ut. Men sen om det är också en möjlighet att det verkligen har varit en individ som kommit någon annanstans ifrån och som blivit förvandlad till Gud för dem, så att säga.
Du tror inte alltså, inte alls på något sätt om yttre rymdens varelse som var på besök?
Nej.
Du tror inte det finns liv någon annanstans än på jorden?
Jo, det kan det göra. Men man behöver inte säga att det var de som gjorde det ena eller andra här för det.
Mm.
Det finns ju än idag väldigt mycket föreställningar om besök från rymden. Och ja, senast 89 när jag var där senast så var det en så kallad UFO som flög över Cusco stad här. Jag kan berätta en annan historia. Det var för ett antal år sedan när jag bodde där så var det en notis i dagstidningen, den lokala dagstidningen, om att ett antal bönder utifrån, som bodde utanför stan, har kommit in till Cusco stad. och polisanmält. En farkost. De ville ha ersättning för det var flera av deras kor hade dött av skräck. Det var nämligen en farkost som hade kommit upp i en sjö som i alldeles där de bor. Den sjö som existerar i verkligheten. Och bönden existerar också i verkligheten. Det har alltså kommit upp denna farkost ur sjön och flugit över den här slätten som är där. Och korna som gick lösa som de brukar, de blev dödsförskräckta och rusade iväg i panik. Och en del hade alltså stupat helt enkelt. Så bönderna bestämde sig att de skulle ta sig till stan och polisanmälde det här för de ville ha ersättning för sina kor.
Alltså det är någonting som, men finns inte någon samband att virakotchen kommer ut från vatten som kommer
ja, det
då
säkert.
Och då flyger det ut farkosten?
Ja men det behöver inte ha med rymden att göra. Mm. Men det kan ha med människornas huvuden att göra, deras föreställningar. Mm. Det kanske egentligen var så att de hittade kor som var döda. Kanske har det varit blixtnedslag. Mm. Någonting har säkert hänt. Mm. Och då har de suttit där och pratat med varandra och kommit fram till att det var nog så här det gick till. Och så har de gått och polisanmält för att se om de inte kunde få lite pengar från de där kossorna.
Mm.
Men det är en blandning alltså av föreställningar och verkliga händelser.
Du är väldigt vetenskapskvinna om man säger så. Du tror inte på några speciella, extraordinära händelser och saker. Har du inga drömmar?
Jo, visst har jag det. Men det finns så mycket spännande i livet självt. Tycker jag. Så man behöver egentligen inte gå någon annanstans och leta att det spännande ska vara någon annanstans. Jag tror man har ett väldigt monotont arbete till exempel. Så har man större behov av att leta väldigt... söka svar på frågorna, något som ligger väldigt långt ifrån ens vardag. Men jag har ett så pass omväxlande liv så jag tycker det är så fantastiskt rikt och spännande i sig. Så jag har inte de behoven av att söka svar långt borta.
Lisbeth Bengtsson om Inkarikets kultur och arkitektur. Vidare så hörde vi också musik med gruppen Urubamba från Peru. Och det var Cesar Espinosa Drost som var producent för det här inslaget.